om rösten räcker till för en av mina egna sånger också. I Jesu namn fick jag förlåtelse när jag till Herren vände om. Jag mötte kärlek och förståelse då jag till honom kom. Jag väntar på den dagen då från denna värld vi gör vår färd med frälsaren mot himmelen. Basunens ljud snart giver bud och Jesu brud far hem till Gud, till himmelen. Amen. I Jesu namn fick jag befrielse från usla vanor som jag haft. Nu får jag leva i förnyelse igenom andens kraft. Jag väntar på den dagen då från denna värld vi gör vår färd med frälsaren mot himmelen. Basunens ljud oss giver bud och Jesu brud far hem till Gud, till himmelen. Amen. I Jesu namn fick jag i dopets grav på mästarens befallning gå, att dö från livet som en syndens slav och genom tron uppstå. Jag väntar på den dagen då från denna värld vi gör vår färd med frälsaren mot himmelen. Basunens ljud och siver bud och Jesu brud far hem till Gud, till himmelen. Amen. I Jesu namn når mina böner upp till Gud som själv ger bönesvar och läkedom för ande, själ och kropp i samma namn jag har. Jag väntar på den dagen då från denna värld vi gör vår färd med frälsaren mot himmelen. Basunens ljud oss giver bud och Jesu brud far hem till Gud, till himmelen. Amen. I Jesu namn fick jag förtroende att bli ett Herrens sändebud. Det frön jag sår ska snart bli groende och bära frukt åt Gud. I Jesu namn ska vid basunens ljud det frälsta lämna denna värld. Det blir för Jesu Kristi kära brud en härlig bröllopsfärd. Jag väntar på den dagen då från denna värld vi gör vår färd med frälsaren mot himmelen. Basunens ljud oss giver bud och Jesu brud far hem till Gud, till himmelen. Amen. Basunens ljud oss giver bud och Jesu brud far hem till Gud, till himmelen. Amen. Halleluja, tack Jesus att vi får vara din brud, att vi får vänta på dig. Och tack att hela vägen är du med oss. Tack far att du är med genom din son och genom din ande. I Jesu namn, amen. Halleluja.
Markus, det fjärde kapitlet. Lyssna! En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom snabbt upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknades rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och han sa: du hör, du som har öron att höra med. Vi börjar med att läsa det här. Tack och lov. Tack Jesus att du är här. Och tack för att du sår ditt ord ibland oss. Och tack för att ditt ord i ordet är liv. Och livet är människornas ljus. Och det får vi leva idag och i. Och det prisar vi dig för. Tack käre far för din underbara gåva i Jesu namn. Amen. Halleluja. Lyssna, börjar Jesus med att säga. Och det visar ju vad egentligen lärjungaskapet handlar om. Det handlar om att lyssna. Det hjälper inte hur bra det predikas om ingen lyssnar. Vem trodde vad som predikades, står det på ett ställe. Det var någon som predikade och förmedlade ett underbart budskap. Men det var ju ingen som lyssnade. Vad hjälpte det då? På samma sätt så kan du ha Guds ord runt dig genom hela livet utan att öppna ditt hjärta, och då blir det inte till någon nytta. Gud vill att du ska ha ett öra som är öppet för att lyssna på lärjungas sätt. Jag tycker det är så fantastiskt när, jag tror det är David som talar om det, hur Gud varje morgon väcker vårt öra till att lyssna på lärjungas sätt. Genom den helige ande vill han väcka dig och mig varje morgon, varje dag, till att kunna lyssna som lärjungar och ta emot vad han vill förmedla till oss. Tack och lov. Så läste vi om att en såningsman gick ut för att så. Och det här var nog en bild som de flesta kunde känna igen. De kunde se för sin inre syn hur såningsmannen kom ut med det värdefullaste han hade. Med sådden som skulle sås ut för att ge. Så små, det skulle först ner i jorden och så skulle det bära en underbar frukt. Det här är en bild till hur vår far sänder trogna skördemän och såningsmän som ska ut och så den ädla säden. Och vi sjunger ju i en sång: så den ädla säden ren i morgonväkten, och för själars frälsning offra dig och brinn. Ja, det behövs ett brinnande hjärta för att komma ut och så ut av det fantastiska utsäde som Gud har gett oss genom sitt ord. Tänk att först och främst så kommer det ifrån Gud, det här som vi talar om. Det står ju på ett ställe också att såningsmannen är Gud. Men eftersom vi är hans medarbetare så får vi också så ut av denna underbara rikedom som han har anförtrott åt oss. Halleluja! Då läste vi först om att en del så föll vid vägen, och att fåglarna kom och åt upp det. Och när Jesus sedan ska förklara det här, han säger: ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Tänk vad underbart att ha fått del i Guds rikes hemlighet. Att få se det som ingen människa kan se med sitt eget förstånd och sin egen kraft, utan det som uppenbaras genom den helige ande. Och då så säger han, om vi går till vers 15 tycker jag det står här. Det är så små siffror, det är tur att inte texten är lika liten. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan och plockar bort ordet som är sått i dem. Det här är en stark bild. När det talas om vägen, då talas inte det om en landsväg som det som Väinö och jag har kört på för att komma hit. Nej, det talas om en del av åkern som hade blivit tillplattad av att man hade gått på den. Det var egentligen en del av åkern som sagt, men ändå så tog den inte emot det som såddes utan det blev liggande ovanpå. Och genast så var då de här hemska fåglarna framme och plockade bort ordet. Varför det? Jo, därför att det var hårt. Därför att inte den del av åkern tog emot det. Och nu så är det ju likadant när Guds ord sänds. Att då så sänder Satan sina onda fåglar till att plocka bort det som inte omedelbart tas in i människans inre. Därför är det så oerhört viktigt när vi hör Guds ord att vi inte låter Satan komma och ifrågasätta och säga så som det var det första som han kom. Då kom han visserligen som en orm, men jag tänker mig att det kan vara en av de här fåglarna som kraxar eller hur det nu låter, samma sak. Skulle då Gud ha sagt? Alltid vill fienden få oss att ifrågasätta vad Gud säger. Skulle då Gud ha sagt? Och sen kom han med något helt orimligt som Gud aldrig hade sagt. Han frågade, skulle Gud ha sagt att ni inte får äta av något träd? Nej, det hade ju inte Gud sagt. Men fienden vill så gärna tro att Gud är snål och hård och allt möjligt. Det är världens värsta villfarelse. Han är stor i nåd över alla som åkallar. Han ger med villigt hjärta utan hårda ord. Halleluja! Vi har en underbar och generös far. Och det enda han varnade för, det var det träd som vars frukt skulle ställa till all den ondska som har gått över världen sedan den dag då de åt av det, ifrån det trädet. Tänk vad Gud menade rätt, men vad fienden fick det att låta fel. Därför det här ifrågasättandet, det är en av de värsta fåglarna som den onde har att skicka varje gång som Guds ord sås ut. Därför är det så viktigt att vi till skillnad från vägen öppnar vårt hjärta och tar till vårt inre det som Gud talar. En annan väldigt otrevlig fågel som kommer farande för att plocka bort när sås Guds ord. Det är människofruktan. Tänk vad människan vill vara lik andra människor. Och Israel drog på sig en massa problem genom att de sa vi vill bli lika alla andra folk. Och Guds församling, Guds folk, stora delar av detta egentligen underbara folk har gått igenom så mycket onödigt lidande och så mycket onödiga organisationer och allt vad det är. Genom att man har sneglat på andra, både på världsliga organisationer och på andra kyrkor och församlingar. Och så har man tänkt, vi vill bli lika alla andra. Vi vill göra som de andra, så är det klart att det blir mycket bättre. Där har vi en fruktansvärd fågel till att plocka bort det som Gud sår i våra liv. Och som gör att vi var och en får vara unika. Och att varje församling, varje kristen gemenskap får vara något unikt. Därför att man tar emot det som Herren låter sås i ett öppet hjärta. Istället för att som vägen vara hårt packad så att man stänger sig ute. Och sen har vi en fågel. Frågan är om den inte är den värsta av dem allihop. Ja, och det är den som kommer och kraxar och väser. Vänta. Göra Guds vilja. Ja visst. Ja, det är ju helt rätt att vad du har hört. Det är ju helt rätt vad Gud har visat dig genom sitt ord och genom sin ande. Men du behöver ju inte ha så bråttom. Det finns tiden. Det kan du göra lite senare. Först får du tänka på det här och det här. Och sen kan fågeln räkna upp hur mycket som helst. Så att det blir till slut som det står i en annan liknelse när det står om några som det kallade. Men det begynte alla strax ursäkta sig. Den här fågeln som väser, vänta, den är framme varje gång som Gud rör vid en människas hjärta. Och måtte inte du och jag vara som vägen som låter kornen ligga tillgängliga, som låter fröna som Gud har sått ligga öppet så att den här hemska fågeln kan komma och plocka bort dem. Nej, när Gud talar till dig, då vill han att du ska ta det till ditt hjärta på en gång. Då vill han att det ska bli handling av det hela. Och i psalm 103, där läser vi om hur Gud ger en särskild uppmaning till dem att lova honom, som det står, uträttar hans vilja så snart de hör ljudet av den. Om du uträttar Guds vilja så snart som du hör ljudet av den, då kommer du att få extra orsak till att lova och prisa Gud. Nu piper det i min blodsockermätare. Om ni ursäktar så ska jag bara se till att få i mig lite socker så jag inte, ja, så jag kan stå på stadiga fötter här. Vad skönt att det fungerade den här gången. Icke skall han låta din fot stappla. Det var några vintrar sedan så jag hade trillat omkull när det var halt ute. Och sen efter det så har jag bett Gud inför varje vinter. Jag vill hålla fast vid det ordet. Låt inte min fot slinta. Och kan ni tänka er, det har det inte gjort heller. Hur halt det har varit så har jag kunnat ta mig lyckligt både dit jag skulle och tillbaka hem igen. Och det är jag tacksam för. Ja, det är så underbart att vi har Guds ord, att Gud har sån omsorg om oss. Tack och lov och pris. Ja, vi konstaterade här hur det är när Guds ord sås. Om man är hård och inte tar emot det, då blir det liggande. Vägen det talades om här, det handlar om en stig som var upptrampad, att människor hade gått där. Och tänk vad det här när människor går fram och trampar oförståndigt. Vad det kan göra att det blir hårt genom människas liv. Att man får så mycket svårare att öppna sig och ta emot. Och är det människor som har trampat på dig så att du har blivit hård. Tänk vad underbart det är att Jesus, han vill komma och göra ett under i ditt liv ikväll. Och han kan till och med ta ut ett hjärta av sten och ge ett hjärta av kött. Oj, nu gick jag lite i förväg. Det skulle vi ta när vi pratade om stengrunden. Nu fick ni lite förskott på det. I alla fall, men det är underbart att där det har blivit hårt, där vill Herren göra så att det blir mjukt igen. Där vill han göra så att det blir öppet. Så att ordet kan sjunka in. Halleluja, tack och lov och pris. Och så står det. Det som är sått på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Ja, när det talas om stenig mark, då talas det inte om lite småsten som är utstrött lite här och där i åkern. Tack, vad bra, tack. Utan här talas det om att egentligen hela grunden är felaktig. Det talas om ett tunt jordlager på ett berg kan man säga. Och tänk vad många människor som är precis på det sättet. Man har en fin yta. Man har ett sken av gudsfruktan. Men det talas om människor som har ett sken av gudsfruktan. Men som inte vill veta av dess kraft. Man vill alltså inte låta ordet tränga ner på djupet. Man tar emot ordet med glädje. Man vill gärna gå på ett härligt möte. Man vill gärna höra härliga vittnesbörd. Man vill gärna höra härliga sånger. Och kommer det någon att spela cittra så kanske man kommer att lyssna lite extra intresserat och undra vad ska det här nu bli för någonting. Men det har en gräns hur långt man släpper in ordet i sitt liv. Därför att det finns motiv, det finns sånt som inte är rent där på insidan. Och då kan inte ordet skjuta rot ordentligt och bära frukt. Man kan först bli så väldigt glad, så väldigt ivrig. Åh, vad härligt det är här. Ja, men visst, så här vill jag ju ha det. Och man kan säkert både klappa i händerna och le och skratta och krama om varandra och tycka att åh, vad bra allting är. Men sen när det handlar om att det ska gå djupare, då vill man inte vara med längre. Vi har ett exempel på det i Apostlagärningarna. Ja, vi har egentligen två exempel på det. Vi kan börja i Apostlagärningarna 8. Så ska vi läsa om trollkaren Simon. Det trodde inte att jag skulle komma och läsa om en trollkar, men det är bara en sak som vi går igenom här. Och då så läser vi först här i vers 9. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samaria med häpnad. Han sa sig vara något stort och alla både små och stora lyssnade till honom och sa: det är han som kallas Guds stora kraft. Så läser vi i vers 13. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus. Och han blev utom sig av häpnad när han såg det stora tecken och kraftgärningar som skedde. Ja, det här lät väl underbart. Tänk att trollkaren Simon fick möta en ännu större kraft. Och att han då kom till tro och lät döpa sig och alltid höll sig till Filippus och hur han häpnade över Guds gärningar. Ja, det låter väl så bra som det kunde bli. Men vi ska snart märka att han hade inte släppt ner ordet på djupet. Det kunde inte skjuta rot i hans inre. Utan vi ser här när vi går till vers 18, tror jag det står här. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa: ge den kraften till mig så att den som jag lägger händerna på får den helige ande. Ja, man kan tycka att det lät som en from bön, men här ska vi se nu hur viktigt det är att den helige ande får vara med och avslöja vad som finns i människans inre. Det hade varit lätt för Petrus att säga: ja, men det är väl klart, Gud vill använda dig också, broder. Det är klart att jag ska be för dig så att du får lägga händerna på vem du vill och det ska hända fantastiska saker. Det lät ju hur rätt som helst, eller hur? Men då ser vi, Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Här har vi det oerhört viktiga. Gud vill ha ett uppriktigt hjärta. Därför står det också att han är nära alla som åkallar honom uppriktigt. Tänk vad viktigt detta är, att frälsningen får gå på djupet. Tack och lov och pris att det finns en frälsning som vill gå ner på djupet. Och nu kommer vi tillbaka till det ordet som jag råkade rycka ur sitt sammanhang och läsa lite för tidigt förut. Nämligen hur Gud vill ta ut hjärtat av sten och så ge ett hjärta av kött. Ge ett mjukt hjärta som är öppet, som låter det friska utsädet, Guds ord, skjuta rot ner på djupet. Halleluja! Då får vi uppleva det som vi sjöng om, dig frälsningsvågen på djupet bär, halleluja. Och Petrus fick i uppdrag att lägga ut näten på djupet. Gud vill ner på djupet i ditt liv och i mitt liv, halleluja. Tack och lov och pris. Så är du som människan som är som stengrunden. Gud kommer inte med en dynamitgubbe. Det vore väl trevligt för mig som kommer från Karlskoga att tala om dynamit och allt vad det är. Nej, han kommer och gör ett under i ditt liv. Han tar ut det som är hårt och så sätter han in det som är mjukt och mottagligt. Det som gör att ordet i hela sin rikedom kan skjuta sina rötter djupt ner och förvandla dig och mig. Halleluja! Vi tar ett exempel till från Apostlagärningarna. När det gäller en som var som den här stengrunden. Och då så går vi till Apostlagärningarna 25. Och där... Nej, 24 var det. Apostlagärningarna 24. Och det ska vi läsa om en man som heter Felix. Och det låter ju jättebra, för Felix betyder lycklig. Men har vi återigen det här att man kan ha ett sken av Guds fruktan. Och man kan ha ett yttre sken av glädje som inte är förankrat i det inre. Och då blir det väldigt instabilt. Och nu så ska vi läsa om denne Felix ifrån vers 24. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa, gå din väg för den här gången, när jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Här ser vi en man som gärna ville vara med när det handlade om att tala om hur härligt det var att vara frälst. En man som säkert gärna ville höra om helande. En man som säkert gärna ville höra om ekonomiska under. Och tack och lov att allt detta finns. Jag är så tacksam för allt som jag har fått uppleva hittills. Och jag är så tacksam för att det finns mycket mer att få. Så länge vi lever kommer vi att upptäcka mer att hämta ut av allt det goda som Gud har berett för oss. Men det var... när det kom det oerhört viktiga, det som han ännu mer egentligen behövde höra om. För det andra hade han ju redan tagit till sig med hur öppet hjärta som helst. Men när vi kommer in på det här som inte var lika trevligt, utan han talade här om, när han talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, då står det att han blev förskräckt. Ja, så är det. När det inre inte är förvandlat, då blir man förskräckt av att höra sanningen. Men varför blir vi förskräckta? Det är ju det för att det ska bli uppenbart att det behöver bli en förvandling på insidan. Och det är ju därför Guds ord också är som en hammare som kan krossa klippor. Det är därför som Guds ord också är som ett svärd som åtskiljer det som är rent från det som inte är det. För att det ska bli uppenbart hur vi behöver hans hjälp och för att han ska kunna få förvandla. Så tro inte att det är för att vara otrevlig mot dig som Gud avslöjar vad som finns i ditt hjärta. Han visar det för att han ska få hjälpa dig. Han visar det för att han ska få förvandla ditt inre så att du blir fylld av tro och helig ande, och så att du även kan ta emot det oerhört viktiga budskapet om att vara en Jesu lärjunge, en efterföljare. Att du även kan ta emot budskapet att det kommer en dom, och då är det underbara att det blir ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Men våra liv ska prövas och det ska avgöras vilken lön vi ska få. Och inför det är det bra att vi vandrar i anden och gör de gärningar som Gud har skapat oss för att vandra i. Halleluja! Så har du ett stenhjärta i dig, har jag ett stenhjärta i mig, då kan vi få uppleva en underbar förvandling här ikväll. Hur Jesus skapar den nya, den mjuka, det som vill ta emot, det som är som vi sjunger i en sång. Jag törstar och jag längtar att äga mer av Gud. Att nådens ström och fylla mig ringa Jesu brud. Halleluja. Oj, det var en sån härlig vers. Jag måste läsa resten av den också. Jag litar på Guds löfte att Jesus kan så väl uppfylla varje tomrum som finns i min själ. Det är därför han tar bort stengrunden, för att det ska få plats allt det som han vill fylla vår själ, vårt inre med. Halleluja. Tack och lov. Nu går vi tillbaka och till Markus 4 och så läser vi från vers 18, står det här. Hos andra så säden bland tistlar, det är det som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Tack. Det står om ett särskilt löfte till den som ger en bägare friskt vatten åt någon, för att det är en Herrens lärjunge. Och jag tror det blir säkert minst lika bra lön för den som ger ett glas Frocadero. Ja. Vi läste alltså det som sås bland tistlar är det som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. När vi läste om stengrunden, då läser vi om bekymmer som visar sig väldigt fort. Där var det så att man tog visserligen emot ordet med glädje. Åh, vad härligt, här vill jag verkligen vara med. Men det fick inte gå ner på djupet. Och väldigt fort blev det då så att när det blev prövningar och svårigheter så brändes det. Med tistlarna, då ser vi att fienden inte ger upp om han inte har lyckats i början. Om han inte, som vid vägen, har lyckats plocka bort innan man ens har tagit det in i sitt inre. Om han inte, som med stengrunden, har lyckats innan det har fått ner rötterna djupt, så är det inte så att han lägger sig och sover för den sakens skull. Nej, fienden gör sina försök under hela livet. Och därför är det så viktigt att vi har Guds ord och att vi har den helige ande. Och att vi har gemenskapen med våra syskon i tron under hela vägen. För det som vi talar om nu, tistlarna, det handlar om något som inte växer upp på en natt. Det handlar om något som inte visar sig så snart, utan det kan komma även väldigt sent i livet. Och när jag läser om det här med törnen, alltså bekymmer och begär av olika slag som kommer in i en människas liv, och man låter det fortsätta växa, man städar alltså inte i tid, då ser jag att det finns exempel både i gamla och nya testamentet på människor som det är så med. Det har börjat så bra. Det har börjat helt fantastiskt. Men så småningom så är man inte lika vaksam längre, utan man släpper in sådant i sitt liv som bryter ner och som förstör. Och eftersom man inte städar i tid så tar törnerna över så att det inte blir skörd. Om vi tar ett exempel ifrån Gamla testamentet, och eftersom det går så trögt för mig att bläddra så gör jag inte det nu, utan bara återberättar det snabbt. Ni har läst om kung Salomo, Davids son. Tänk hur fint hans liv började. Han blev född med ett namn som talar om friden. För Salomo, eller Shlomo som man säger på hebreiska, det är ju egentligen samma ord som shalom. Det är ju det som det kommer av. Tänk att få vara född till att vara fridens konung. Och jag tycker det är så fantastiskt också när Gud ger honom detta erbjudande. Säg mig vad du vill så ska jag göra det. Att då bad inte Salomo om rikedom. Han bad inte om långt liv. Han bad inte om sina fienders liv. Men och faktiskt intressant. Han bad inte heller om att bli smartare än alla andra. Nej, det gjorde han inte. Utan vad var det han bad om? Jo, nu kommer vi tillbaka till det första ordet i den berättelsen om Jesus som vi läste här. Vad var det första som Jesus sa? Lyssna. Vad Salomo bad om, det var: ge din tjänare ett hörsamt hjärta så att jag kan vara en herde för detta folk. Det som gjorde Salomo så otroligt vis, det var just detta att han hade ett hörsamt hjärta. Och vad läser vi i ordspråksboken? Jo, Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Så du som har respekt för Gud, du är mycket visare än vad du kanske själv var medveten om. Det kan vara dags att komma på det och förstå det. Du är verkligen inte bakom flötet, utan du är en vis person. Du som fruktar, alltså i det här fallet, har en sund och fin respekt för Gud. Helt väsensskilt från den fruktan som vår fiende ger människor. Den som gör att människor bara mår dåligt. Den Herrens fruktan, respekten för Gud, den gör ju att vi blir ivrigare. Den gör att vi mår ännu bättre. Halleluja! Och den gör att våra liv bär frukt. Men Salomo, han bad alltså i första hand om ett hörsamt hjärta. Och därför gjorde Gud honom så otroligt vis att han beundras än idag för sin vishet. Han byggde templet, han ordnade allting i Israel så otroligt väl. Men så kom det en dag då begären började få ta över i hans liv. Han var inte riktigt vaken. Han började ta sig hustrur av andra folk som Gud hade sagt: ni ska inte gifta er med dem, för de tror på och tillber gudar, avgudar, onda andar som drar er bort ifrån mig. Men Salomo, han kände sig nog så stark, så belåten. Titta vad fint jag har gjort, jag har ordnat, jag har fyllt alla Herrens befallningar. Och så började han stiga in på fel väg. Och så gick han längre och längre. Och det blev så till slut att han hjälpte dem så att de fick offra till avgudar, till onda andar som var livsfarliga för det andliga läget. Och tänk vad lätt det kan bli likadant för en människa som har blivit så trygg i sin tro och tyckt: jag har det ju så bra med Gud, nu kan saker och ting inte bli bättre. Att man börjar känna sig så säker på sig själv så man glömmer vad det är som man har sina rötter. Varnas ju också i Romarbrevet 11 för det här, att vi inte ska förhäva oss på grund av vad vi har fått, utan tvärtom så ska vi vara ödmjuka inför Gud och tacksamma för de gåvor som han har gett. Annars kommer törnen, frestelser och bekymmer. Det är två saker som kanske verkar så olika, men de är ändå så nära släkt. Frestelse och bekymmer, det börjar lite grann. Man reagerar knappt, man tycker det är så lite i början. Det är nog så med många törnväxter, att de där taggarna är ganska mjuka när växten är alldeles färsk. Men sen när den blir lite mer mogen, då blir det hårdare och hårdare taggar som skadar mer och mer. Tänk vad perfekt det här stämmer med på både bekymmer och begär som får växa i våra liv. Om inte vi städar i tid så kan de där taggarna som först kanske nästan kittlar både mjukt och behagligt, då kommer de att bli vassa. De kommer att sätta sig fast. De kommer att begränsa oss. Och det kommer en dag när man inte längre blir bär frukt om man inte rensar upp ifrån detta. Vi har ett exempel i Bibeln, som i Nya Testamentet också. Och vi går till andra Thessalonikerbrevets 4:e kapitel. Och där läser vi från vers 9. Andra Timoteusbrevet. Oj, kommer jag mycket närmare nu. Förlåt, det är onödigt högljudd. Andra Timoteusbrevet 4 och vers 9 står det väl här. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Och det här borde ju vara vår längtan också. Att få komma nära Jesus. Att få komma så nära honom vi kan. Och dessutom är det vår bön till, som vi riktar till honom, att vi ber att han ska komma snart för att hämta oss till vad han har berett. Men nu kommer vi till den här versen jag ville läsa. Demas har övergett mig, han fick kärlek till den här världen och han reste till Thessalonike. Demas har övergivit mig, han fick kärlek till den här världen. Här läser vi om en kär och värdefull medarbetare till Paulus. I många brev som Paulus har skrivit tidigare så nämner han denne Demas som en riktigt trogen och fin medarbetare. Men vad hände i hans liv? Han släppte in Törne. Jag vet inte riktigt hur det började, men det var i alla fall så att han städade inte i tid, utan det här törnet, kärleken till världen, det fick växa sig starkare. Och så var det en dag som det fick honom att lämna det som han, att lämna tjänsten för Gud, att gå in i något annat än vad han var kallad till. Han kanske fortfarande hade sin kristna bekännelse. Han kanske fortfarande var med i en församling. Hade allt det där som gjorde att det såg så bra ut. Men han hade ändå släppt, inte städat med det, bort det där törnet som han hade släppt in. Bibeln talar om, vi ska se här i, om jag snabbt hittar det som känns så viktigt att läsa i det här sammanhanget. Jo, Jakobs brevs 1:a kapitel. Och det läser vi från vers 13. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Och hör nu vad som händer om man inte tar itu med begäret i tid. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Och jag tycker det är så underbart att läsa här. Att fast det var här vänner i den här församlingen som tog emot det här. Som hade släppt in begär. Som hade lett till synd. Och som var på väg att leda till död. Så sa han inte bort med er. Nej, han sa mina älskade bröder. Tänk att Jesus älskar den människa som har släppt in törnen. Som började leda, började begränsa och leda fel. Och nu vill han komma. Med sitt blod och med den helige andes kraft för att rena så att i Jesu namn varje törne ska städas bort ur ditt och mitt liv. Har du släppt in frestelse i ditt liv? Har du börjat acceptera sånt som står Gud emot? Det kommer att bli din död. Först leder till synd och synden i sin tur kommer att leda till död. Om inte du får bli renad ifrån det. Och där, det är ett av Jesu viktigaste ärenden till oss ikväll. Att vi ska släppa in honom i varje rum i vårt liv. Nu låter det som om det vore första advent. Men jag vill citera det i alla fall. öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära. Och när Jesus kommer in, då så kommer han inte bara in för att det ska bli trevligt. Nej, han kommer med kvasten. Han kommer för att städa. Och han kommer för att bryta och få bort allt vad törnen finns som har samlats i ditt inre. Så gå och öppna varje del av ditt liv för Jesus. Så vill han komma med sitt blod, med sin ande, med sin eld och kraft. Och städa så att det får bli rent, så att ingenting håller ifrån fången, utan att ordet kan blomstra ut och bära frukt så som han har menat. Halleluja! Gör inte som Salomo eller som Demas, som hade haft så god början men som sedan lät onda saker växa. Utan så fort du märker att det har kommit in en frestelse i ditt liv, gå till Jesus. Gå nu till Jesus, som Broder Roger sjunger. Bli verkligt fri. Vad du behöver, det vill han ge. Halleluja! Och nu kommer vi ju till det som passar så perfekt i texten här. Och det du gör som du icke må försvinner när han sätter kraften på. Halleluja! Åh, tack och lov och pris. Ja, då går vi tillbaka till Lukas, nej, vad säger jag, Markus 4. Åh, tack och lov. Och då så står det här i vers 20. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Halleluja! Vi ska läsa om hur Lukas återger samma berättelse. Och då går vi till det 8:e kapitlet. Lukas 8. Och där läser vi vers 15. Men det som föll i god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Halleluja! Tänk vad underbart! Den goda jorden, den är inte som vägen som avvisar ordet så att fienden kan komma och plocka bort det. Utan den goda jorden, den öppnar sig. Den öppnar sig för det goda som Gud har sänt ut för att förvandla. Den tar emot, inte bara ska man säga de söta vetekornen som ska ge härliga vetebullar. Den goda jorden, den tar även emot de kornen som kommer att ge kärvare saker. Så till exempel korn som växer upp i Norrland, som smakar nästan lite bäst, betydligt kärvare, men som är så nyttigt, som innehåller så mycket nyttigt. Och så är det, vi ska ha hjärtan som inte bara är öppna för Guds löften, som inte bara är öppna för allt det som tilltalar oss, utan vi ska även vara öppna för de kärvare partierna i Guds ord. För äter man bara vitt mjöl, då får man massor av kalorier men inte en enda vitamin. Men när man äter det grova mjölet som det är lite motstånd att tugga, åh, vilken nytta det gör för vår kropp. På samma sätt är det när vi äter de kärvare partierna i Guds ord. Det som Felix inte ville höra talas om. Rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen. Ja, helgelsen, hur Gud arbetar i våra liv. Tänk vad underbart när vi får ta emot det också. När vi får tro på det. För det kommer att ge vitaminer åt vårt andliga liv. Som gör att vi kan växa på ett sunt sätt. Låt oss vara öppna för att ta emot allt Guds ord, för vi behöver det. Låt Kristi ord bo ibland er med hela sin rik, i hela sin rikedom, står det. Ja, det är så vi behöver ha det. Det kännetecknar den goda jorden. Den sållar inte i ordet, utan den tar emot vad Gud ger. Det är sådana hjärtan som Gud vill att det ska finnas i ditt och mitt liv. Så jämför vi... lägg märke till en viktig sak. Samma onda fåglar som flög över vägen. Vi kommer ihåg de här fåglarna som vi läste om förut. Ifrågasättandet, människofruktan och vänta. Det var tre fåglar som jag särskilt varnade för. De flyger även över den goda jorden. Men skillnaden är att eftersom den goda jorden har tagit orden till sitt inre, så kan fåglarna flyga runt och flaxa och kraxa bäst och vill där uppe. De får inte tag på det. För vi gör som Maria, som gömde och bevarade det i sitt hjärta som hon hade fått ta emot. Halleluja! Så får vi göra också. Då får fåglarna vara arbetslösa. Halleluja! Tack och lov och pris. Så läste vi ju om stengrunden. Att det såg så bra ut på ytan, men det hade inte fått tränga ner på djupet. Tänk vad hur det är med den goda jorden. När Jesus har fått förvandla det inre i människan, då så kan vi också bära en frukt som det inte är möjligt att bära om man bara har sina rötter uppe vid ytan. Och vi ska tala lite mer om frukten strax, men... skillnaden mellan stengrunden och den goda jorden är just det här. Om man har släppt ner ordet i sitt inre. Och tänk vad underbart att för den som har som sten i sitt hjärta, för den som har stengrund, finns det underbar upprättelse, förnyelse, befrielse att få idag. Ett nytt hjärta, ett nytt sätt att tänka. Halleluja, tack och lov. Och då innebär det att samma sol som brände det som blev sått på stengrund, samma prövningar som får den människa som inte är förankrad i Jesus att falla av, samma sol och samma prövningar, det gör dig starkare. Halleluja! Det gör att att dina rötter skjuter ännu djupare ner. Åh, tack och lov och pris. Halleluja! Och så läste vi ju om, och så när vi jämför ordet med törnerna, då är det det här att den goda jorden, Den renar sig ifrån törnerna. Det är inte så att den goda jorden slipper det här att fienden kommer och sår taggar som ska bli giftiga. Fienden, han är på oss minst lika mycket som han är på några andra jordar. Det kan ni vara alldeles säkra på. Och vi ser här att även sådana som har vandrat med Gud i årtionden får vara med om att fienden kommer med nya attacker och nya lockelser. Men det som skiljer den goda jorden från det här där törnen han fick florera, det är att den goda jorden, där städar man i tid. När man märker att det har kommit in något som inte behagar Gud, då märker man, nej, det här kan inte jag ha i mitt liv. Då ödmjukar man sig. Man ödmjukar sig inför Gud, och det står ödmjuka er inför Gud. Så ska han i sin tur, upp i sin tid, upphöja er. Tänk att det kommer en tid när den ödmjuke ska bli upphöjd. Men var ödmjuk inför Gud och låt honom, ta honom till din hjälp så att han får komma med sina vapen mot törnen. Jesu blod, den helige andes kraft och eld, det kan hålla dig ren så att du aldrig behöver vara med om det fruktansvärda att törnarna får fatt, utan att du får vara en ren åker där den goda säden får växa och bära frukt. Och frukten, vi ska väl säga några ord om den också, vad den är. Dels så tänker jag på det talas om en fridsfrukt som är rättfärdighet. Tänk att få vara ren inför Gud. Tänk att få veta att han ser på mig med kärlek och välbehag. Och när han tittar på dig och mig så tänker han inte, oj, 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 hur ska det där gå? Nej, det står att han gläder sig över dig med lust. Han fröjdar sig över dig med jubel. Och det står också att han tiger stilla i sin kärlek. Så kom ihåg att om det någon gång du tycker att Gud är tyst, så kan du vara övertygad. Han älskar dig lika mycket. Han tiger stilla i sin kärlek. Och snart kommer du att få höra hans röst igen. Och då kan du lyssna ännu bättre än om du hade hört honom hela tiden. Ibland behöver vi de där stunderna där det är tyst. Så vi bara får stilla oss och ta vara på det som vi har fått. Då är vi öppna för att få ta emot ännu mer. Och även när det är tyst, så är det i Guds stora kärlek. Och han väntar på att få fortsätta välsigna och tala till oss. Halleluja! En fridsfrukt som är rättfärdighet. Den gör att vi inte är tyngda av synden. Det gör att vi kan vara frimodiga inför domens dag. Vi kan vara frimodiga inför andra människor. Vi kan vara frimodiga inför den onda andevärlden. För vi vet att vi har övergått från döden till livet. Halleluja! Så har vi ju en underbar frukt som det talas om. Det är väl bäst att vi slår upp det här i Galaterbrevet, så jag inte missar någon. Jag försöker läsa upp dem ibland, men det blir så lätt att man missar någon, så är det mycket bättre att ta det innantill. Alltså läser vi ifrån vers 22 i Galaterbrevet 5. Galaterbrevet 5, vers 22. Andens frukt. Och innan vi fortsätter, låt oss noga se på detta. Det står inte andens frukter. Det handlar inte om separata, olika frukter som äpplen och päron och mandariner och kiwifrukter och allt vad det kan vara. Nej, detta handlar om en och samma frukt från en och samma ande. Så det är egentligen bara olika klyftor i samma frukt som vi läser om. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Halleluja! Ja, det var så fantastiskt att fast jag hållit på alldeles för länge, så måste vi läsa det en gång till. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och när jag läser det här, då tackar jag Gud för alla kristna människor som jag har fått träffa, som har burit de här frukterna, som har den här frukten, menar jag. Nu pratar jag i nattmössan, jag sa frukterna. Det är en och samma frukt som allt detta finns i. Det är andens frukt. Tänk vad underbart att det har funnits i människor som älskar Jesus, och det har gjort att jag fick smak på att gå samma väg som dem, att tro på samma frälsare som hade förvandlat dem, och att gå mot samma mål dit de har gått. Halleluja! Och på samma sätt vill Gud att denna underbara frukt i hela sin rikedom ska växa i ditt och mitt liv. Och till slut, när vi talar om frukt, då kan vi ju inte komma ifrån detta. När det talas om att bära frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Att det handlar om att den som av nåd har fått bli Guds barn i sin tur får vara med och medverka till att det kommer nya Guds barn, genom att vi för vidare det evangelium som vi har fått. Både vad Gud har lärt oss genom sitt ord och vad vi har upplevt och kan vittna om ifrån våra egna liv. Det kommer att ge frukt så att fler människor tar emot Jesus, blir härligt frälsta och blir bevarade i tron. Låt oss tacka vår frälsare för att han faktiskt har skapat en god jord i dig och mig. Och låt oss be både för oss själva och för varann att allt får vara rent, att vi får vara mjuka, öppna för ordet. Och att vi får ha den rätta grunden, de rätta motiven. Och att vi får vara fria från och avsäga oss alla frestelser och begär som drar åt fel håll. Så att den goda frukten kan växa i hela sin rikedom. Nu ber vi och så tackar vi. Vi tackar dig, vår käre far, att du är den store såningsmannen. Du är den som sår det ord som förvandlar människor. Och du är också den som har skapat oss till att vara en god jord. Där din underbara frukt får mogna och växa och får ge upphov till nya frukter. Nu ber jag för alla mina vänner här och för mig själv också. Om det finns något av hårdhet i våra liv så att vi inte vill ta emot det som du har att ge. Om det är så att vi hellre väljer att släppa in annat än det som vi borde. Så ber jag i Jesu namn att du ska komma med ditt blod och med den helige ande och rena och förvandla. Och jag ber i Jesu namn att ditt ord som är som en hammare ska få krossa varje sådan klippa som hindrar oss från att ta emot ditt ord. Du är den enda rätta klippan vi vill bygga våra liv på. Och där vill vi ha en djup jord där ditt ord kan slå rot och bära en underbar frukt. Har det kommit in frestelser i våra liv och begär, hjälp oss i Jesu namn att avsäga oss allt sådant i Jesu namn. Och kom och bekläd oss med andens kraft, med andens eld och smörjelse. Och jag tackar dig för att du är, står det, en förtärande eld. Tack att du är det mot allt det onda, mot allt som vill skada oss. Så att vi får vara rena och heliga och kan bära den underbara frukten som vi läste om. Nu så får vi överlämna vi oss i dina händer och så vill vi som det står gå och stad och bära frukt i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack och lov och pris. Nu är vi inför Jesu ansikte. Halleluja.